Du befinner dig just nu i Sävedalens missionskyrka. En kyrka som grundades 1903 på den här lokala platsen och som funnits på just den här platsen sedan 1915. Och vissa av oss som är här idag kallar oss kristna, andra av oss har ingen direkt formulerad tro. Och man kan undra, vad krävs för att få vara med i kyrkan? Vad krävs för att få vara en del av kyrkans gemenskap? Det kan man undra om man går innanför de här dörrarna. Ja, en sak som inte krävs, är perfektion. Om man tittar igenom persongalleriet i den här boken, i Bibeln, så kan man se många människor som visar oss bland annat en man som hette Abraham. Han var en lögnare. Vi kan läsa om en man som hette Jakob. Han var en bedragare. Mose var en man som mördat. Josua levde ständigt med avundsjuka. Gideon var feg. Eli var en dålig pappa. David var otrogen. Lärjungarna Jakob och Johannes sökte ständigt status och kändisskap. Petrus förnekade att han kände Jesus vid tre tillfällen strax innan det var dags för Jesus att dö. Och han lyckades samtidigt ungefär hugga av en persons öra. Och så här, vi stannar där, men historien fortsätter genom kyrkans långa historia fram tills denna dag. Det handlar inte om att vara perfekt för att kalla sig kristen och vara med i en kyrka. Kyrkan är ju öppen för alla, oavsett hur man levt sitt liv. Alla är välkomna att ta del av en gudstjänst som den här och gemenskapen i en kyrka, oavsett vad man tror till och med. Men den som är redo att säga att jag vill leva mitt liv i gemenskap med Jesus Kristus, i det som är mitt liv just nu, jag vill leva i gemenskap med Jesus, den människan är också välkommen att bli medlem och aktivt ta del i uppdraget som vår kyrka har. Och det uppdraget är i korthet att satsa på och bry sig om de saker som Gud bryr sig om. Idag så är det en obekväm söndag, kan man säga. Det är domsöndagen. Det är den sista söndagen på kyrkoåret. Och då kommer den här dagen. Och de kristna och den kristna tron har alltid talat om att det kommer en dag då rättvisa ska skipas i vår värld. Och den här idén har i vissa tidsepoker varit ett sätt att skrämma människor, att liksom lyda kyrkliga auktoriteter. Men om vi ser vad detta egentligen betyder, så kan vi se att en dom, så som Bibeln beskriver den, är någonting positivt. Och i början av gudstjänsten så lästes ett bibelord där Jesus i en färgstark berättelse talar om just en dom. Och om man tänker så här, precis som en rättvis dom över en brottsling som för samhällets skull behöver dömas, precis som en rättvis dom då behövs, tror ni inte det är så att vår värld, som är en värld fylld av girighet många gånger, en värld fylld av ondska, en värld fylld av hat, behöver inte vår värld en rättfärdig, en rättvis dom? I en värld som ofta är i de starkas våld, så behövs kanske en yttersta rättvis instans på något sätt, som en dag kommer gå till rätta med världens orättvisor. Och om vi vågar tro på en god och kärleksfull Gud, det är förutsättningen, att vi tror på en god och kärleksfull Gud, då kan det här vara ett budskap att bli tacksam över. Och därför blir min följdfråga idag: kan man veta vad Gud bryr sig om då? Alltså, vi säger att vårt uppdrag som kyrka är att satsa på bryr sig om de saker som Gud bryr sig om. Kan man veta vad Gud bryr sig om? Ja, genom att studera ett samhälle, en dom i ett samhälle, så kan man se vad som är viktigt i det samhället. Till exempel att inte mörda. Och genom att studera Guds slutgiltiga dom i Bibeln, så borde man då kunna se vad som är viktigt för Gud. Det ska vi undersöka nu. Så jag vill ställa frågan idag. Vad är det viktigaste för Gud i vår värld? Det är min fråga. Vad är det viktigaste för Gud i vår värld? Och ni minns kanske berättelsen vi läste i början. Det var får och det var getter, och det var hungriga och hemlösa och törstiga och nakna och sjuka och fängslade. Och Jesus sammanfattning av allt detta var följande mening: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa mina minsta, det har ni gjort för mig. Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa mina minsta, det har ni gjort för mig. Vad är det viktigaste för Gud i vår värld? De fattiga. Jag tror vi har det där. Gud ser världen ur det fattigas perspektiv. Man kan se det här i hela Bibeln. Till exempel i Saltaren, en samling böner som hela tiden visar på att desto djupare som man som människa lär känna Gud genom att man ber och så, desto djupare blir man delaktig i Guds sätt att se på världen. Och här följer nu bara några axplock ur Saltaren, vad Gud ser som viktigt i världen. Och där kan vi läsa bland annat att Herren lyssnar till de fattiga. Han står vid den fattiges sida och räddar honom från dem som dömer. Vidare, den fattige lyfter han ur dyn. Han ger dem förtryckta deras rätt. Han ger dem svältande bröd. Gud ser sig som ett med den fattige. Och han går så långt i de här bibeltexterna som vi läser att han säger att djupet i vår relation till Gud visar sig, avslöjar sig i djupet av våra relationer till de som inte har det som vi, till de fattiga. Man kan läsa i Ordspråksboken 24:31 att förtrycka de ringa är att smäda deras skapare. Ärar honom gör den som hjälper den fattige. Och allra tydligast blir detta budskap i Jesus stora berättelse om domens dag, där Jesus talar om att det är han själv som kommer till oss genom en hungrig människa, genom en törstig människa, genom en naken, sjuk, fängslad människa. Gud ser liksom inte på fattigdomen med en bekväm distans. Gud har själv lämnat sin härlighet för att bli människa genom Jesus och födas. Vi kan läsa att Jesus föds både som fattig och som flykting. Jesus vet alltså vad det innebär att vara fattig, och under hela sitt liv så utsätter sig Jesus för de fattiga och för de utstötta. Och det finns ett ord som återkommer om Jesus, och det är ordet medkänsla. Jesus levde nära mänskligt lidande. Han lät sig beröras av människor. Människors livsöden liksom skakade om Guds son Jesus Kristus i hans innersta. Han identifierade sig så djupt med de fattiga att han alltså konstaterar som slutkläm i hela den här berättelsen, så konstaterar Jesus till sist att när du ser mänskligt lidande, vad du än gör för dem som inte ses som så viktiga, så är det som om du gör det för mig. Och när du ser mänskligt lidande och ingenting gör, så är det som om du inte gör något för mig. Kyrkan och människans uppdrag är alltså att satsa på och bry sig om det Gud bryr sig om. Och det kan vi se är den fattige och den svage. Och ska vi tro Jesu ord kommer människan en dag få stå till svars för hur hon behandlat de fattiga och de svaga. Om vi låter det här budskapet möta nutiden, bara så där, just nu, så kan man se att den kristna trons grund är helt annorlunda än vår samtidsgrund, där uppdelningen, klyftan mellan fattiga och rika hela tiden blir större och större, inte minst här i Göteborg. Och jag läste ett citat av Gandhi som i Jesu anda sa så här: att testet på ordning i ett land är inte antalet miljonärer utan frånvaron av svält bland dess massor. Testet på ordning i ett land är inte antalet miljonärer utan frånvaron av svält bland dess massor. Och så ser man på vårt land och vi människor tycks det som är liksom programmerade för egen vinning, för själviskhet. Och jag tror att vi som samhälle behöver Guds hjälp här, behöver domsöndagens budskap för att se lite längre och för att få kraft att agera för allas bästa. Och det här börjar med mig. Om jag kritiserar ett politiskt styre eller ett näringsliv så kritiserar jag mig själv. För jag har del i att världen ser ut som den gör. Jag tänker att jag och du också kan göra en oerhörd skillnad. Om vi vågar ställa frågan, hur kan jag få Guds perspektiv så att den här världen blir en bättre plats för alla? Hur kan jag förändras så att det viktigaste för Gud också blir det viktigaste för mig? Och därmed också för oss som kyrka. Och jag vill bara ge ett svar på den frågan. Det är inte alltid man kan ge svar på en fråga och det finns ofta 100 svar. Här kommer ett. Hur kan jag förändras så det viktigaste för Gud också blir det viktigaste för mig? Jag vågar bli berörd. Det tror jag är en bra startpunkt för dig och för mig. Våga bli berörd. Undvik inte att beröras av människors smärta. Våga se försäljaren som säljer faktumtidning utanför Prima. Våga se det hungriga barnet i dagstidningen. Våga titta på tv-dokumentärer om världens orättvisor. Våga bli berörd. Ta in det och se vad händer med mig. Några personer från kyrkorna här i kommunen vågade bli berörda när de fruktansvärda förhållandena på barnhem i Rumänien blev kända efter Ceausescos fall i december 89. Då vädjade Hateg i Rumänien om hjälp för barnen på barnhemmen. För att göra en lång historia kort så bildades föreningen Östhjälpen. Och sedan dess har man haft som huvuduppgift att bygga, att utbilda personal, också i samarbete med en rumänsk ekumenisk mottagande organisation, både starta och driva barnsjukhemmet som heter Aurora. Och flera av eldsjälarna för Östhjälpen är medlemmar just här i Sävedalens missionskyrka. Och kyrkorna i Partille kommun är drivande. Och jag vill visa dig en bild här. Och den är på Bianca som kallas Bibi. Och hon är idag 21 år. Och hon har en CP-skada sedan födseln. Hon har bott på Aurora ända sedan hon var 4 år gammal. Hon är svårt utvecklingsstörd. Och för några år sedan upptäcktes dessutom en hjärntumör som sitter så illa att den inte går att operera. Den växer långsamt. Och på universitetssjukhuset där hon undersöktes ville de behålla henne eller skicka henne till en institution. De sa att hon kommer ju bara bli sämre. Och personalen på Aurora sa då: hon har det inte bättre någonstans i hela Rumänien än på Aurora. För där känner vi henne. Där älskar vi henne. Alltså tack vare allt det stöd som Östhjälpen får, bland annat från den här kyrkan, så kan Bibi få kärleksfull och god omvårdnad på Aurora dag för dag. Det är fantastiskt att se hur du är med och hjälper till med detta, indirekt. Vi kan lämna Aurora där. Och jag skulle kunna berätta om hur vi som kyrka genom både enskildas initiativ men även genom organisationer som förutom Östhjälpen är Räddningsmissionen som jobbar här i Göteborg med missbruksproblematik och mycket annat. Människor som är utstötta och fattiga. Vi har RIA här i vår kommun där vi också får vara till hjälp för den fattiga och utstötte. Och jag tänker att börja med att låta sig beröras av enskilda människors lidande, nöd och svårigheter. Och det fantastiska är att vi i den här berättelsen får ett mycket speciellt löfte. Om vi möter människor i deras nöd och svårigheter så möter vi också Gud själv. Det ni har gjort för någon av dessa mina minsta, det har ni gjort för mig. Så till sist, det fantastiska är ju just att det här budskapet, det handlar inte om att ta sig i kragen och bli en något mer perfekt människa, utan Jesus vill möta dig och mig i det som är våra liv just nu. Han vill ge oss av sin kärlek så att vi kan orka och våga beröras. Det är det som är hemligheten. Vi kan få vandra genom livet med den Gud som har all kärlek, all medkänsla att ge oss. Då orkar och vågar vi beröras. Då vi vandrar genom livet med den Gud som har all kärlek och all medkänsla att ge oss. Och då vi nu i nattvarden som du får ta emot strax om du vill det. Det här är någonting som du inte behöver ta emot utan gudstjänsten bara fortsätter och du får gärna sitta kvar där du sitter och bara ta del av sången och musiken. Det väljer du själv. Men i nattvarden och i sången och musiken så kan du få ett möte med den Gud som vill beröra våra hjärtan. Som vill ge oss kärlek och medkänsla och kraft. Så oavsett om du tar emot nattvarden eller inte så får du en möjlighet nu att reflektera över ditt liv. Vad finns jag i förhållande till det här budskapet idag? Vi ber tillsammans. Ja Gud, det är så mycket som vill distrahera oss från att lyssna både till oss själva och till dig. Hjälp oss att våga se lidandet och brustenheten i vår värld och hjälp oss att leva för någonting större än att själva få mer och mer. Hjälp oss att våga beröras av dig och sen efter det som en följd beröras av andra människor så att vi får börja ge. För där i ligger hemligheten. Där möter vi både dig och ett sant meningsfullt liv då vi får vara med och ge på olika sätt till den som inte har. Och tack att vi nu i brödet och i vinet får påminnas om att vi alla kan få vara med och göra den här världen till en bättre plats. Du dog för oss Jesus. Du kom för att tjäna, inte för att bli betjänad. Tack att vi får påminna oss om det och att kraften finns för oss alla genom din heliga ande just idag, den här förmiddagen då vi samlas till gudstjänst. Möt oss nu. Amen. Ja, den här nattvardsinbjudan är en öppen inbjudan till dig. Till dig som tror att Jesus är Guds son och har dött och uppstått för att ge oss människor sant liv. Och än en gång, om du inte vill ta emot nattvarden så känn att du är delaktig i gudstjänsten ändå, i sången och musiken. Vi går fram lite som det faller sig. Det är ingen speciell ordning, men vi går mittgången fram och sidogångarna tillbaka. Och det kommer vara två stationer, en till höger och en till vänster om mig. Och i samband med nattvarden så öppnar vi nu vår förbönsplats också. Du ser att ett ljus redan brinner här. Och på den här förbönsplatsen kan du få tända ett ljus som ett uttryck för något du vill säga till Gud eller om ditt liv. Eller kanske någon annan människa eller omständighet. Kanske vill du tända ett ljus för Hilma, Jakob eller Noel idag. Och för att de ska få ett gott liv. Det står också två människor här på förbönsplatsen som vi kallar förebedjare som gärna vill samtala och be med dig. Och det går bra att tända ett ljus och ta emot förbön först, innan nattvarden eller efter. Vi har inte bråttom i detta. I samband med att man tar emot bröd och vin så får du också ta emot, om du vill, en kort bön av välsignelse. Alltså efter de två personer som ger bröd och vin så står ytterligare två personer som gärna vill be en bön av välsignelse över dig. Du går till den som är ledig. De lägger handen, eller den personen lägger handen på din axel och ber en kort bön av välsignelse över dig. Ta gärna det tillfället. Men vill du ha förbön för något speciellt lite längre så går du till förbönsplatsen. Och förbönen är inte till för dig som inte mår bra. Jo, det är det ju också givetvis. Men det är till för alla som vill möta Gud och längtar efter mer av hans närvaro i sitt liv. Så det är inte kopplat till att man går fram för att visa att nu mår inte jag bra här. Utan det är kopplat bara till en längtan i just den situation du är i just nu. Om du är glad eller ledsen. Du är välkommen till förbönen. Idag då vi tar emot brödet och vinet så får du gärna tänka på det budskap som är centrum idag för gudstjänsten. Tänk att Gud har lämnat sin härlighet för att bli människa genom Jesus och födas som fattig och flykting. Och tänk att han i sin död och uppståndelse visar att ondskan som genomsyrar denna värld inte ska få sista ordet. En dag kommer världens orättvisor upphöra och Gud och människa ska kunna leva i gemenskap igen så som det var tänkt från början. Och brödet och vinet kan man säga är tecken på det. Det är också tecken på att Jesus är levande och verksam i vår gemenskap idag. Han har lovat att möta oss i den här enkla handlingen. Så då du tar emot bröd och vin så blir du också ett konkret tecken för vad som är viktigt för Gud. Att den fattige är den som Gud har under sina vingar på ett speciellt sätt. Brödet och vinet visar dig och mig att hans hjärta brast för din och min skull. Han var rik men blev fattig. Han dog för att vi skulle få leva. Och i brödet och vinet så vill, tror jag, Jesus säga till oss alla idag: gå nu i min kraft och gör som jag. Våga låt er beröras. Bry er om en sargad värld. Vi ska nu ta en stund i tyst bön. Det känns skönt att få en stunds eftertanke innan nattvarden där du får samtala med Gud om det kanske är någonting som senaste tiden hindrat din gemenskap med honom. Och att liksom säga som det är till Gud och berätta hur ens liv ser ut, det är vägen till frid i våra liv. Så vi tar en stund i tyst bön då vi var och en nu får samtala med Gud om det vi bär på. Vi ber.